Vi är en liten fin skara här inför Herren och vi ska ta vara på den här stunden som Klara redan har startat upp här. Och det är ju rubrik led för att leda som har satt som rubrik på den här gudstjänsten. Och vi ber tillsammans. Ja, Jesus, vi tackar dig att vi har fått höra evangelium, att vi har fått höra talas om dig. Tack att det nådde ända hit till oss, ända hit upp i Norden. Och jag ber Gud också att det ska få planteras ännu djupare i våra hjärtan, så att vi liksom inte kan tiga med vad vi har sett och hört, utan försöka att berätta vidare på ett enkelt sätt. Att fler får lära känna dig, får bli berörda av dig. Tack att du hjälper oss att se in i ordet och se vad du vill oss under den här söndagskvällen. Öppna ordet för oss. Amen. Det finns ju några biblar, om det är någon som skulle vilja ha en bibel och titta i, för att jag kommer att gå igenom Apostlagärningarna 18. Och det är ju så att vi har kommit fram till 18 kapitlet. Vi börjar ju höstas att undervisa från Apostlagärningarna och nu är vi framme vid 18 kapitlet. Led för att leda. Att själv bli ledd för att sen kunna leda andra. Att själv få reda på en sak som man sen kan föra vidare. Och den goda nyheten handlar ju om Jesus som i Gamla testamentet utlovas som Messias, och att det är Jesus som är den utlovade Messias. Och jag tänkte lite grann tidigare innan vi kom in på kapitel 18. Så var det en händelse där Petrus och apostlarna hade ivrigt berättat om Jesus, och översteprästerna och saduséerna var ju lite småsura, och de hade ju hamnat i fängelse. Och i fängelset så hade ju portarna öppnats och de hade bara gått ut, och vips så var de tillbaka i templet och fortsatte att prata och berätta om Jesus. Och då var det ju några som ställde Petrus och apostlarna inför Gamaliel, som var inför stora rådet då. Och Gamaliel, han var ju lärare. Han var ju från början också Paulus lärare. Och då säger ju Gamaliel så här: tänk er för vad ni håller på att göra. Och så berättar de olika personer. Den hade ju trott att den var någonting och samlade en massa anhängare. Och så dog han och anhängarna splittrades. Och så kom en annan person och sa att nej, men jag är liksom någon viktig person då. Och så fick han några anhängare och den personen dog och anhängarna bara skingrades. Och han säger ju så här i, och det står i Apostlagärningarna 5. Israelitiska män, tänk er noga för innan ni gör något med dessa män. Och så berättar de här personerna då. Befatta er inte med dessa män, utan låt dem gå. Till om det här är människoplaner eller människoverk kommer det till intet göras. Men om det är av Gud så kan ingenting slå ner dem. Ta er tillvara så att det inte kommer att visa sig att ni strider mot Gud själv. Och det här är ju 2000 år sedan. Och det har spridits vidare. Det liksom gick inte att stoppa. Evangeliet, det, sanningen om Jesus, det går liksom inte att stoppa, utan det går vidare. Och jag läste i tidningen Dagen här om dagen från radiosändningar i Mongoliet, och det är ju liksom en liten bit ifrån den här trakten som vi håller till i det här kapitlet då. Och där var det ju under en period förbjudet att ha kristna, jag har ju tagit religion ända till 1991 ungefär då. Så man kan säga att den unga kyrkan i Mongoliet, den startar ju 1991. Det är alltså bara 19 år sedan. Och nu är de uppe i, och då var det ju en handfull från början. Och nu är det 60 000 protestantiska kristna i Mongoliet. Och det här är ett par som har varit i Sverige då, och som förestår en radiostation som man skickar ut undervisning via radio då. Och man har ett mål att inom 10 år så ska 10% av Mongolis befolkningen ha hört eller har tagit emot evangeliet. Och man är drygt 2,7 miljoner idag. Så det har gått otroligt fort. Och man tänker den här ringa början där som vi ska höra om Paulus idag. Och han kommer till den synagogan och han berättar. Och så här har vi kommit ända fram till Mongoliet. Och de hade ju hört evangeliet tidigare också. Men under en lång period har det inte varit... Har det inte varit någonting. Och här står en, tycker jag, otroligt intressant artikel. De skriver så här. Via också de här radiosändningarna kan man få evangeliet att tränga djupare och bli vardagsgemenskap med Gud. Och det är två stora mål som de har nu. Det är att utveckla ledarskapet och att nå barnen. Och de skriver så här också. Vi vill att församlingarna ska vara aktiva i samhället. Vi vill göra det på det praktiska planet. Bibeln ger oss kunskap om hur vi ska leva, säger de här. Och det är ganska härligt. Det är ju rätt långt dit från så att säga, Jerusalem. Och så läste jag också häromdagen om den här Jesus-manifestationen som kommer vara i Stockholm på pingstafton. Det är ju... Är det tredje året de har det? Andra år kanske. Och det förra året så var det 20 000 i Kungsträdgården på den här Jesus-manifestationen. Och nu är ju inte Sverige något land där vi samlas så jättestora skor, men det är ju ändå ganska mycket. Och det som var fantastiskt, vi var inte med förra året men vi tänkte vara med i år. Det som var fantastiskt också, det är alla dessa invandrarkyrkor som var med. Som satte en väldigt prägel på det här manifestationen, de här tågen de hade i Stockholm då. Så det kom ju, vi bor ju ganska långt norrut också och hit har det också kommit. Så att den ringa början har ju fått en fantastisk betydelse. Och som han sa det, Gamaliel, om det här är av Gud så kan ingenting stoppa dem. Mm. Och sen när vi går igenom lite grann av 18 kapitlet, så jag och Lasse var ju i Pompeji för ett år sedan. Och det, när var vulkanen? 79 eller? Vesuvius utbrott. Ja, när hela stan begrades. Så att när man går på de där gatorna som har kommit fram nu, så känner man att det är ungefär så här som de kvarter som Paulus gick i. Så man kunde ju känna av det. Någon mer som har varit på Pompeji? Nej, men det kanske varit på andra ställen som är liknande. Men man hade ju känslan av så här skulle det sett ut liksom där Paulus knottade fram då. Ja. Om vi går nu till Apostlagärningarna 18, så har ju Paulus, han har ju lämnat Aten. Han var i Aten innan då. Och så nu är han på väg till Korint. Eller kommer till Korint. Och Korint, det är Greklands politiska och kommersiella centrum. Det är alltså större än Aten. Och det här, Korint, skulle bli en otrolig utmaning för Paulus. För att det var ganska mycket omoral i den här stan. De hade ingen vidare rykte. Det fanns ett stort tempel, ett Afroditetempel här i Korint. Man dyrkade Afrodite. Och man dyrkade henne genom att ge pengar till templet och delta i sexuella handlingar med manliga och kvinnliga prostituerade. Så det är inte så lätt att komma till den här stan. Mm. Och Paulus han träffade en jude som heter Aquilla och hans hustru Priscilla. De här paret då, de har kommit från Italien. De har blivit utvisade av kejsar Claudius från Rom. Därför att han utvisade under en period av alla judar därifrån. Priscilla och Aquilla, de är tältmakare, precis som Paulus. Paulus kommer att bo och arbeta tillsammans med dem. Och han kommer vara här i Korint i 1,5 år. Och de här tältmakarna, dels gjorde de, man trodde också att de gjorde en tält som kanske användes av beställning av den romerska armén bland annat. Då. Men även läderarbeten och sånt där var ju tältmakarens uppgifter. Mm. Och varje vecka på vilodagen så går då Paulus till synagogan. Så han jobbar under veckan och så går han på sabbaten så går han till synagogan och försöker övertyga både judar och greker. Att Jesus är den messias som man har pratat om. Och Silas och Timoteus, hans medarbetare, kommer ner från Makedonien. Och då kan Paulus koncentrerade sig på just att tala med judarna. Men Paulus blev motsagd och han blev hånad. Och då liksom borstade han dammet av sig. Och så säger han, ni får själva ta ansvar för ert handlande. Jag vänder mig till hedningarna. Så då lämnade han liksom då att predika utifrån synagogan. Utan han tar in hos en man som heter Titus Justus. Och han var inte jude, men han tillbad Israels Gud. Och det här Titus Justus, han bor alltså alldeles väg i väg med synagogan. Så att synagogföreståndaren Crispus, han blir med familj, han börjar tro på Jesus och lät döpa sig. Och sen så, och om ni har Bibeln så kan ni slå upp då vers 9-11 i kapitel 18. För att Paulus får av Herren en syn om natten. Och det står så här, var inte förskräckt utan tala och tig icke. Jag är med dig och ingen ska angripa dig för att skada dig. Till det är många i denna stad som tillhör mig. Och det här var säkert viktigt för honom att få den här uppenbarelsen. Att Gud uppmuntrade honom verkligen att inte tiga. Att inte tiga ihjäl budskapet. Låt ingen skrämma dig. Och då tänkte jag på som vi har i Sverige då. Att... det finns ju starka krafter som vill tysta ner kyrkan. Eller man kan säga, kanske inte helt tysta ner. Vi pratar om, idag läste jag, att marginalisera kyrkan. Att göra den ganska obetydlig. Den har inte så stor vikt liksom. Och en del förespråkar att det ska finnas någon slags värdeneutralt samhälle. Det ska vara fritt från religioner. Att man ska kunna leva i det. Och då vet vi, blir det så, då är det ju... andra krafter som tar över, och det vet vi ju redan att det är andra krafter som tar över. Och jag läste en artikel i ÖP för några veckor sedan, och det står så här om barn är det käraste vi har. Det är en som heter Per Hansson då, som skriver i ÖP. De vill vi skydda från vardagens faror med alla medel som finns. Säkras barnstolar, cykel, skid och hockeyhjälmar, hajpade barnvagnar, grindar, varma kläder och barnvakt. Men på nätet har många fula fiskar sig igenom de grova maskorna där barn lämnas helt utan säkerhetsanordningar. Så att, ja, värdeneutralt samhälle. Vad tror ni? Det tror inte jag kan fungera. Men ingenting ska tysta oss. Och som Paulus fick höra här också, att ingen, han skulle inte behöva tystas ner. Ja, ska se vidare. Vi kan läsa från... det var en som hette Gallio som var landshövding i Achaia. Och de gick till angrepp mot Paulus och förde honom inför domstolen. Och då var det så att kristendomen, den lyder fortfarande under judendomen. Och eftersom judendomen var accepterad i det romerska imperiet. Så att hade kristendomen varit liksom en egen religion då. Då hade det varit mycket svårare för kristendomen för den spridning som det fick. Men än så länge var den som inom judendomen. Och de anklagar ju Paulus då, men Gallius säger att det här hör ju till era. Ni får tjafsa om ert eget, det bryr jag mig inte om vad som tillhör era religion, vad ni vill tjafsa om. Det får ni göra bäst ni vill. Paulus lämnar så småningom Korint och med honom så följer Priscilla och Aquilla. Och innan de lämnar Korinth så har han besökt Kenkria som är en hamnstad till Korinth. Och där hade han enligt judisk sed ett nazirlöfte rakat av sig i sitt hår. Så tydligen så hade han tagit ett löfte att han... nazirer var en person som för en tid, vanligtvis 30 dagar, invigt sig åt Gud och låtit håret växa. Och vid nazitidens slut rakades håret och erbjöds som offer. Och sen drar de vidare. De åker till Efesus och där stannar Priscilla och Aquila. Medan Paulus åker vidare till Caesarea och tillbaka till Jerusalem och besöker församlingen och sen till Antiochia. Och då har han avslutat liksom sin andra missionsresa här då. Och han kommer sen i samma kapitel påbörja den tredje missionsresan. Och då besöker han platser som han har varit på tidigare. Och han besöker dem för att uppmuntra, för att styrka dem. Och sen kommer han att stanna i Efesus i 2-3 år. Jag tycker om lite detaljer, det kanske ni märker. Jag tycker det är roligt när det är historiskt belyst, när det liksom, man kan läsa nästan in årtal, man vet när den och den regenten liksom regerade, man kan kolla upp det och sådär. Och det tycker jag, det visar ju då Lukas som skriver det här, han är väldigt, väldigt noggrann. Så att man kan forska väldigt tydligt liksom, att det var ju under den kejsarens tid, det var under den var landshövding där och så vidare. Att det här stämmer, det tycker jag är väldigt bra. Att det är så. Och på Paulus tredje missionsresa då besöker han som sagt de här platserna som han varit på förut i mindre Asien. Och han uppmuntrar dem, han styrker dem och han stannar i Efesus i 2-3 år. Och till Efesus i slutet på det här kapitlet då, så kommer ju en man som heter Apollos. Och det kanske ni har hört talas om. Och Apollos han kommer till Efesus från Alexandria. Och han är välutbildad, han är en god talare och debattör. Och han talar brinnande om den vägen. Men han känner bara till Johannes dop. Så han talar ifrån synagogan i Efesus. Och Priscilla och Aquila hör honom där. Och tar sig an honom och berättar mer om det kristna dopet. Om den vägen. Så att han också får höra de sakerna. Och den här Apollos han blir en sån här riktig höjda predikant. Och han kommer sen att bege sig till Korinthe, Paulus var tidigare. Och det kan man läsa i Korinthierbrevet. Om man tänker sig dagens tankar så Richard Bonke eller någon sån där känd förkunnare var Paulus. Och han var mycket, mycket säkert intellektuell och skärpt så att han kunde belysa liksom skrifterna och medta en debatt med judarna. Ja, led till att leda. Paulus, han kan man säga, utbildar ju Silas, Timoteus, Priscilla, Aquila, som i sin tur tar sig an Apollos och så vidare. Och så har liksom evangeliet gått vidare från ort till ort och från man till man och det har bildats församlingar. Och där kommer ena till Mongoliet och där kommer ena till Sverige. Och det står ju här om den här nasirlöftet som Paulus gav, just det här överlåtelselöftet till Gud. Att ta emot Jesus och att fördjupas i sin tro. Och det var ju det som man skrev här om i Mongoliet. Det viktigaste för dem nu är att få... det är lätt att få människor som kommer till kyrkan och som tar emot Jesus. Men att få dem att fördjupas och stanna kvar och fördjupas i sin tro. Det är den stora utmaningen. Och det kan man väl säga för oss här i Sverige också. Och för oss här i Östersund och EFS. Att vi liksom får fördjupas i våran tro. Och hur gör vi det? Det kan vi göra på många olika sätt. Men det är viktigt att vi ber, läser Bibeln, att vi tillsammans uppmuntrar varandra. Jag tänkte just på det att Paulus han hela tiden uppmuntrar kyrkorna. Han kom tillbaka, han uppmuntrar dem och han kanske korrigerar dem med någonting läromässigt och så vidare. Och det är någonting som vi får fortsätta med också. Att dela med varandra, att vi får växa vidare. Jag har inte så mycket mer att säga om det här. Nej, det har jag inte. Vad jag har tänkt på i samband med att vi har haft mycket om apostlagärningarna, så rekommenderar jag att läsa till exempel breven samtidigt. För till exempel när Paulus är i Korinth så skriver han både första och andra Thessalonikerbrevet. Och när man ser i texten olika personer nämnas och så går man fram och kollar något av breven så känner man, ja men det var ju den, han var ju med Paulus där. Och den kom dit, det blir mer verkligt på något sätt. Och när Paulus får tid över så skriver han och uppmuntrar församlingar som han har besökt och så vidare. Så Ja, det kan jag rekommendera, att läsa lite av breven samtidigt som man läser apostlagärningarna.